Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Välkommen till Expressens podd om veckans mediesnackisar. Jag heter Karin Olsson och är kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag heter Magnus Alslind och är redaktionschef.
Magnus, blev det något drag på grävseminariet i Borås? Har du hört något skvaller?
Vad jag förstår så händer det mer på lördagen efter den officiella grävfesten vart priserna delades ut. Du har inte hört det här, Karin?
Nej.
Nej, SVT har ju tydligen en klassisk fest på varje gräv. Och den som är då dörrvakt eller pointer, det är då Axelgård Humlesjö.
Det är han som bestämmer vem som får komma.
Han fadde på Spybar, stod på ett elskåp och pekade in de hetaste kändisarna på 90- och 00-talet. Men vad jag förstår så står Axelgård i dörren då.
Är det svit på något hotell? Eller?
Vad jag förstår är varit på tredje våningen på Scandic den här gången. Och jag vet inte om Axel då kunde välja att vraka eller om han fick ropa in folk. Men det var väldigt mycket folk på den här SVT-festen. Det var nedsläckt och det var packat med folk. Coronasektionerna verkar... När ska de släppas på den?
Ja, kanske inte riktigt än.
Och det ska tydligen ha varit ett badkar ska vara fyllt med kavaflaskor eller champagneflaskor. Det var åtminstone en bubbel som sen bjöds i glasen till allihopa.
Men för jag har hört att Charlotta Friborg, chef över SVT Riksnyheter, att hon var väldigt generös med champagnen. Men jag vet inte, det kanske var på den här tillställningen att hon var supernöjd över utdelningen av guldspadar och sådär.
Ja, det var åtminstone hela crème de la crème var Sveriges grävelit, gästade då SVT där och fram tills något hände.
Oj.
Och telefonen ringde.
Okej.
Ord som polisen yttrades. Jag säger inte att det var polisen, men det samtalas om polisen. Kanske att lägger ni inte av nu så kommer polisen att komma. Och ganska snabbt därefter så avbröts festen. Det tändes upp och alla drog vidare till som ordnade fortsättning. Alltså en efterfest till SVTs efterfest i annan lokal.
Men vilket röj då? Det kanske är lite uppdämt festbehov efter 1,5 år med pandemi. Men det kan man väl unna alla grävare för att släppa loss lite. Men på tal om grävseminariet i Borås, en av gästerna i den här beryktade Late Night Friday-debatten som de hade där var Chang Frick, chefredaktör för Nyheter Idag. Och han sa då att för några år sedan skulle han aldrig ha blivit inbjuden till den panelen. Och det har han nog rätt i, men vad är det då som har förändrats? Välkommen till Lägg ut, Chang Frick, med oss på länk från Bålsta.
Tack, tack.
Ja, vad är det som har förändrats? Kan du utveckla det?
Jag tror det är debatten som har förändrats i samhället. Jag skulle inte säga att det är jag som har förändrats i någon större utsträckning. Jag är väl ungefär samma person som jag alltid har varit. Men jag tror att vissa frågor, problemformuleringar, vissa perspektiv som jag bland annat tagit upp sedan flera år tillbaka, det har väl börjat anses mer legitimt nu än vad man kanske ansåg 2015 eller 2014 och så.
För några år sedan så nekades du ju att bli medlem i Publicistklubben. Ja. Men nu blev du inbjuden till Gräv. En sak som hände igår var att Stina Oskarsson, som är skribent på Svenska Dagbladet och författare, hon fick Torgny Segerstedts frihetspenna för att hon då bjudit in alternativa röster i debatten. Och du var faktiskt en av de allra första som hon intervjuade i sitt stora projekt i Svenska Dagbladet. Och sen är du också på tapeten i Fokus. Du skrev ett reportage där i somras och Johan Hakelius skrev häromdagen att du nog kommer att återkomma i Fokus och att det är utmärkt att åsiktskorridoren är på väg att släppa in dig. Ungefär så skrev han. Och ja, du var ju med i SVTs mötet häromdagen med Frida Boysen som har fått mycket uppmärksamhet. Du är ju överallt nu.
Ja, det verkar ha blivit så. Ja.
Du skulle egentligen kommit in till Expressen här och varit med oss i studion idag, Chang. Men du hävdade att du fick fel på bilen. Det låter lite som att jag glömde läxan på bussen.
Ja, nej, den är på verkstad nämligen. Och planering här. Så jag har för mycket i huvudet. Så, ja.
Så det är inte så att du skulle vilja fortsätta vara den här outsidern? Att du vill undvika att kliva in för mycket hos de etablerade medierna? Att det finns en fördel för dig att fortfarande ha det här underdog-perspektivet?
Jo, det har du väl en poäng i. Men det sitter väl inte i om jag kliver in hos Expressen eller inte. Det är väl klart, hade jag varit inne i stan så hade jag väl absolut kunnat sitta mer i studion. Det hade jag inte haft några problem med. Precis som jag inte har problem att vara med i SVT eller något annat heller. Men jag kommer ju fortfarande vara den jag är.
Ja, du kommer alltid särskilja dig, Chang, från övriga journalister med tanke på din bakgrund. Och du är den första journalisten som har gått från SD till journalistiken.
Ja, ja
visst. Till och med som journalist jobbat först för SD, rakt för SD då. Det var du som filmade den här tårtattacken på Jimmy Åkesson en gång i tiden. För SD som sen hamnade hos Aftonbladet och andra.
Ja, jag vet inte om jag skulle kalla mig journalist då. Jag var fotograf, jag fotograferade ju saker och filmade. Jag sålde till alla möjliga, TV4, TT, till Russia Todays dotterbolag. Jag tror, ja TV4, ja det sa jag, Aftonbladet köpte bilder av mig. Så att jag sålde ju till alla som var intresserade liksom. Så då var det väl inte, alltså det var ingen journalistisk verksamhet på den tiden. Men sen gled jag in och började skriva då ju när vi drog igång nyheter idag, så är det ju, visst.
Men skillnaden mot de andra på gräsområdet som du träffar, de har ju inte jobbat för politiska partier eller sen varit på en sajt som så starkt varit kopplad till ett politiskt parti som Nyheter Idag har varit till SD. Vad säger du om hur mycket påverkar den bakgrunden där i det journalistiska arbetet nu, och hur stor är kopplingen till SD? Tidigare har ju Nyheter Idag sålt researchmaterial till Sverigedemokraterna och David Bas har avslöjat, och du har skrivit Martin Kinnonen, SD-höjdare under många år, att opinionsmässigt ligger vi ju väldigt nära er så att säga.
Ja, vi ligger nära MKD-SD kan man säga. Alltså vi kallar ju oss liksom allmänborgerliga eller liberalkonservativa och sådär. Innan jag var med i SD så var jag med i Moderata ungdomsförbundet. Jag tror inte jag hade fått de här frågorna om jag hade varit engagerad i MUF och skrivit för deras interntidning. Och sen är det väl inte helt onaturligt heller att människor rör sig från ett politiskt parti till media eller tvärtom. Ni har ju själva en medarbetare som hoppade över till Centerpartiet och jobbar med kommunikation där.
Flera stycken till och med, tror jag.
Ja, flera stycken. Ja, och det är nog inte, jag tror inte det är så jättekonstigt, för att är du journalist så har du ett samhällsintresse. Det växte väl fram lite av sig självt, tror jag. Man provar och ser, funkar det här för mig eller känner jag mig bekväm här? Man kanske går vidare och gör något annat. Ja, så man kan väl säga så här, så skulle jag var styrd av SD eller varit koppling eller på något sätt sprungit i deras ledband, då skulle inte jag tror inte jag skulle blivit så stor med Nyheter Idag. Jag tror inte jag hade haft så många följare. Jag hade nog blivit en ganska ointressant person.
Jag tror att det hade varit en grej också om Nyheter Idag hade sålt researchmaterial till sig Kristdemokraterna eller om du hade haft den typ av mailkommunikation med Gunnar Strömmer som du hade med Martin Kinnonen.
De kan ju köpa material från er också, det har du bara inte tänkt på. För via TT så kommer de ju åt en massa bilder. Det var videobilder, de köpte det ingenting annat. Det var videobilder som jag hade varit och filmat. Det var en konferens som de var intresserade av att höra vad som hade sagts där.
Okej, vi kan gå vidare.
Vi ska säga att de som gick åt andra hållet, det var Carl-Johan Carlsson, politisk reporter på Expressen under många år, som gick till Centern och även varit kommunpolitiker i Alingsås. Och nu senast Dan Edström som är chef på Expressen, som nu är en slags spindoktor kan man säga inom Centern. Och i Centern finns även Josefin Berglund Belani som har varit chef på Expressen och Metro och Aftonbladet tidigare.
Det är ju kan också diskuteras hur bra det är att man rör sig mellan världarna på det sättet. Men vi kan väl lämna diskussionen om gamla och eventuellt nya SD-kopplingar. Jag vill bara fråga om det här med Ilan Saade också. Han är ju partiordförande i Medborgerlig Samling och ägare och styrelseledamot av Nyheter Idag, eller bolaget som äger sajten, eller hur?
Han äger 15% och jag 85%.
Men det här beskrivs som ett privat engagemang och inget partiengagemang från hans sida, om jag förstått saken
rätt. Nej, jag lärde känna Ilan långt innan Medborgerlig Samling fanns. Han jobbar ju som affärsjurist och det är den vägen som vi har lärt känna varandra. Och det föll sig naturligt när vi skulle starta bolag och liksom det började bli en liten omsättning på den här sajten och alltihopa. Så ja, då vände jag mig till Ilan. Vi har ju känt varandra länge och så. Det är ju inte så att jag står jättelångt ifrån Medborgerlig Samling heller åsiktsmässigt. Alltså jag är ju höger eller borgerlig eller vad man ska säga.
Mm.
Och det kan jag tycka är lite roligt eftersom det här förhållandet att det gillar för de facto en delägare. Det har ju inte SD varit eller någon annan som aktiv i SD eller något. Det har sällan uppmärksammat så mycket utan det hela tiden varit SD-koppling. Så att det säger någonting om medielogiken tror jag. Jag tror många gånger i media, man har nog lite svårt att förstå sådana som mig eller den här sfären.
Men om man ser på hur tidningarna fungerade förr, då var det ju inte helt ovanligt med väldigt tydliga partikopplingar. Man hade liksom A-pressen och socialdemokratiska tidningar och sådär. Så att det är inte en helt ovanlig konstruktion. Ändå. Men hur bra går det för Nyheter idag då? Hur stora är ni egentligen?
Vi har väl planat ut och ligger på en ganska stabil liksom, nivå. Det varken växer eller krymper utan det ligger.
När Josefin Freje gjorde sitt inslag i medierna, en tredelars serie härom sommaren om alternativa medier, då visade du upp skärmdumpar för henne vart ni nådde mellan 600 och 800 000 unika läsare. Var det en glädjedag när ni verkligen hade någon fullträff då och outade några nyanlända som hade misshandlat eller mördat någon?
Det var 6800 000 på en månad, inte på en dag.
Jag tyckte det lät högt.
Så högt är det inte. Men på en månad, jo det kan vi väl ligga. Vi kan ligga uppåt 900 000 unika på en månad också. Det beror på lite. De här exemplen som du gav på artikel, sådana finns det 13 på dussinet. Det är inte det som drar så jättemycket klick. Det gjorde det för några år sedan. Men det är inte där man, utan idag är det nog mer att du har en unik story. Du har någonting som du inte kan läsa någon annanstans. Och framförallt, vi har nog gått ifrån det här att jaga klick och trafik. Utan det är nog mer att göra något mer fördjupande, något unikt. För det är det som säljer prenumerationer. Det här skjutningar och vardagliga våld och elände i samhället, det kan man läsa om lite överallt nu. Och det har ju faktiskt, då måste jag säga, både Expressen och Aftonbladet nog blivit lite bättre på de senaste åren när det kommer till till den typen av samhällsbevakning.
Och det mest unika ni haft det är väl då avslöjandet om att Iraks försvarsminister är svensk medborgare, folkbokförd i Stockholm och uppbär bidrag från Sverige som ni hade då i november 2019.
Ja, det är väl en av de stora. En annan var väl när jag intervjuade Mats Kviberg när han precis hade köpt Metro och det blev ju ett väldans liv och han tvingades ju lämna och sen gick ju Metro i putten efter något år efter det.
Just det var där Kviberg kallade en reporter för stalinist och sa att de skulle rensa ut journalister
Och det var ju intervju med mig då. En annan var väl när jag åkte med Pavel Gamov till Moskva. Det blev ju väldigt uppmärksammat reportage.
Är det inte så att man kommer till Nytt idag för att få sin världsbild bekräftad och att det är det luftet som ni ger publiken som kommer?
Jag hoppas inte att det är så. Det korta svaret, det är ganska tråkigt att bara älta samma grejer och liksom ryggdunka internt och då bygger man ju någon slags egen bubbla och sådär. Jag vet inte, det ger mig ingenting. Vi tog ju Robert Mattiasson som krönikör. Han var ju partiledare för kommunisterna fram till för något år sedan. Jag menar, det är väl så långt ifrån SD man kan komma.
Vi gick faktiskt samma gymnasieklass ihop, jag och Robert.
Fantastisk människa, jag gillar honom. Men han kör ju någon slags vänsterpopulism. Han kallar sig fortfarande för marxist. Och För mig är det självklart att han ska skriva på Nyheter idag. Det är liksom inte...
Marxisterna kom ju in i Norge här, så att Chang Fick jagar nya läsare. En av 10 svenskar som läser Nyheter online läser i Sverige då, är inne på Nyheter idag, Fria Tider eller Samhällsnytt.
Det är ganska många.
Väldigt ofta när man pratar om oss och bedömer det man gör på Nyheter idag, så har man med sig i bakhuvudet vad man läser på, eller hur avpixlat brukar det, eller Samhällsnytt heter det idag, eller Fria Tider och sådär, och så ser man det lite med det perspektivet och bedömer saker utifrån det. Så jag tror det, på ett sätt kanske det ligger oss i fatet lite, tror jag. Alltså, jag vet
det är klart att det finns ju en väldigt stor spännvidd bland det som då klumpar sig ihop som alternativmedia. Det är klart att det är skillnad på en nazist-sajt och Nyheter idag, som jag skulle beteckna som någon slags högerpopulistisk nyhetssajt.
Ja, det kanske man kan säga.
Jag vill ju hävda att de högerpopulistiska sajterna i Sverige inte har lyckats fullt ut. Och tittar man på USA, då känner ju alla till Fox News, som man har sett The Loudest Voice kanske på streamingtjänsterna. Men faktum är att det finns ju fler, och Fox News är störst i USA, eller åtminstone tidvis störst, kämpar emot CNN. Men i Frankrike nu tycker jag det är väldigt intressant, för där har ju CNews på ett par år bara blivit den största nyhetssajten, och det är en tydligt högerpopulistisk sajt. Och deras största profil, Eric Zemmour, han är då så populär att han inte får med sändning längre, på grund av att de som överser sändningstillstånden ser honom som en kandidat i presidentvalet på riktigt. Och mätningar har visat att han ligger på 8-9% nu. Och dit har du en bit, Chang.
Jag har inga ambitioner att ge min politik, så jag vet inte.
Det är inte få som läser er, men det finns ändå ingen sån dominerande nyhetskälla som Fox News är i USA, som den här franska sajten är.
Som är störst i Frankrike.
Ja, det är otroligt.
Men varifrån får ni att vi överhuvudtaget haft ambitionen att vara en Fox News? Mål har varit att kunna dra igång en sajt, göra det jag själv tycker roligt, skapa någonting och kunna leva på det. Och det har jag lyckats med i allra högsta grad, så jag är mer än nöjd. Jag tänker lite mer som magasinet Filter. De gör sina reportage och gör sin egen grej. Nu ska jag inte jämföra mig med dem på något sätt, men jag menar...
Ja, du har inte fått en stor genispris ännu som Mattias Göransson har fått.
Men nej, men alltså, vi har våra prenumeranter, vi har vår lilla ekonomi. Jag menar, det har vi lyckats med utan att söka pressstöd eller... någonting, jag menar, ingen kan anklaga mig för att liksom, ja.
Men ni har gått med i det pressetiska systemet, så man kan MO-anmäla er och så. Varför gjorde ni det?
Det gjorde vi egentligen nästan från start. Vi hade väl varit igång några månader, så tog vi upp den här diskussionen. Och det är väl så här att jag kan i offentligheten vara ganska, ska vi kalla det, offensiv, grov, gåpåig. Och så, och jag har ju alltid gillat schyssta spelregler så här. Jag vet ju själv att jag blir granskad och anklagad för saker, om det är signalspaning på utrikesdepartementet eller vad det nu än må vara. Men om jag ska gnälla på hur andra medier beter sig, då måste jag ju själv också ställa upp på några spelregler, och på det sättet så tycker jag det inte blir rätt att vara med i pressetiska systemet. Och vi hade ju samtal där med Ola Sigvardsson och liksom försöka förstå. Jag tycker det är ett vettigt grundtänk med det pressetiska systemet, så jag tycker fler borde ansluta sig faktiskt. Jag ser liksom inga problem där. Men då kan jag lite med bättre samvete också ut och granska. För skulle jag göra något fel eller vi publicerar något som går över gränsen, bra, då har ju folk den här möjligheten mot oss. Och då är det liksom fair play, kan man säga. Det tycker jag i alla fall.
Har ni blivit fällda någon gång, eller hur ser det ut?
Ja, 2 gånger. En var med en artikel om Alexandra Pascalido, och den andra minns jag inte. Det var någon tjej som jobbade på ett väktarbolag. Men det var ett tag sedan vi hade en fällning. Det var nog ett par år sedan.
Du har ju varit väldigt omdiskuterad nu med Sverige, eller vad heter det, mötet som SVT gör. Där du mötte då Frida Boisen, programledare för Trolljägarna. Och som också då har en bakgrund på Expressen GT. Men jag tänkte att vi bara skulle spela upp en kort snutt från er batalj.
Att du vill uppmana barn till att mobba och frysa ut andra barn bara för att deras föräldrar råkar vara journalister.
Vet du hur många journalister som agerat exakt så mot folk, så att de har röstat SD?
Svara på frågan. Ja eller nej?
Ja, absolut.
Så du är alltså för mobbning av barn?
Nej, inte av barn, men deras föräldrar ska det svida. Nej, men, absolut, de ska få den skiten de utsätter andra för. Det är rättvisa.
Men de här...
Förstår du mig?
Men, kan inte...
Journalister som beter sig som svin ska få exakt samma bajskaramell i ansiktet som de utsätter andra för och gör karriär på och vill vara jättefina. Titta på mig, vad duktiga. Ja, de ska ha mulat rätt upp i näsborrarna, det är helt rätt. Det är rättvisa.
Jag tycker det här känns lite, nästan liksom, lite våldsamt att hålla på och vifta med näven och säga att de ska ha det mulat rätt upp i ansiktet.
Jag vet exakt vilka jävla kräk som finns i svensk media. Riktiga jävla äckliga svin. Och de ska få tillbaka precis det de utsätter andra för. Arbetare, förtidspensionärer, folk som har drabbats av oförrätt och folk som är utförsäkrade, vad hände det var. Allt det du reagerar mot har dina kollegor gjort mot folk. För att de har haft en felaktig åsikt i någon fråga. De tyckte någonting tidigare än innan det var tillåtet.
Ja, men så här lät det. Och det har ju verkligen mobiliserat människor i inte minst i sociala medier.
Jajamän. Det ska ju bli bra tv, heter det ju.
Ja, det blev det ju onekligen. Men det som ni pratar om då är ju någon slags guide du skrev för något år sedan hur man skulle hota och hata journalister. Och om man, jag tror att jag skrev en kritisk krönika om det där då. Men om man då tolkar den guiden du gjorde väldigt välvilligt så var det ju någon slags, skulle man kunna säga det som en slags satir som rymde en kritik mot hur till exempel Expressen har outat näthatare och hur trolljägarna jagar enskilda. Ja, det är ju en mediekritik man kan ha. Men här i mötet så tycker jag att du liksom ändrar lite... tonfall nästan, nu låter det som att du menar allvar, att man verkligen ska leta upp journalister och hota och hata.
Ja. Det är väl inte det som egentligen är poängen, men Frida Boisen var totalt oförmögen att förstå det du precis sa, att det finns en ironi i den, därför att alltså, om man tänker efter lite, det är en ganska absurd tanke att folk i akt och mening skulle liksom följa de här råden. Det sker ju inte på det sättet. Det är liksom lite det handlar om. Däremot, det är som att sätta upp en spegel, som jag sa till henne, att om vi skulle vända på steken, och så skriver jag den här. Och jag förstår ju såklart att här kommer jag ju få skit för i offentligheten och folk kommer bli jättearga på mig och allting. Men det bevisar ju samtidigt en poäng, därför att människor, i varje av mina de här exemplen så visar jag ju en motsvarande grej, att detta har hänt medialt. Och blir man då så jätteupprörd på mig, om man för all del var jätteupprörd på mig, jag tycker jag är dum i huvudet och en idiot och allt vad det är, då kan vi ställa frågan, varför blir man inte lika upprörd på de medierna som har gått på? Jag menar, det fanns ett inslag där Frida Boisen då, det var någon pensionär eller vad det var, någon äldre tant i Skåne liksom, som står med foppatofflarna på parkeringen och hon ska liksom schavotera där för att hon har skrivit. Visst, det var ju lika vackra saker hon har skrivit, men hon är ingen makthavare eller någonting. Mm. Det finns ett klassförakt i medier som, och det får väldigt långtgående konsekvenser för enskilda människor. Det finns hur många berättelser som helst om människor som blir av med jobbet, släkten vägrar hälsa på dem och allting, och då har de varit upprörda. Jag tror Expressen hade en artikel för att ringa in det här. Det var ju en kille som hade blivit förnedringsrånad. De satt i rätten, de här förövarna skrattade åt honom och djupt, djupt kränkande videobilder som de hade filmat. De hade väl kört upp någonting i baken på honom och grejer. Ja,
det var Jenny Strindlövs reportagetid i den här veckan.
Precis. Och så sitter han där och de sitter och skrattar åt det. De får inga straff heller. För, alltså det var ju löjliga.
Ja, det var väldigt upprörande.
Ja, och till slut brister det för honom i rätten. Och vad gör han? Han ställer sig upp och skriker Heil Hitler eller vad det är han skriker. Det var väl någonting sånt.
Sieg Heil, tror jag han sa. Mm.
Ja, eller någonting sånt, ja. Och då blir han dömd för hets mot folkgrupp. Men liksom, det här är ju en psykisk jävla tortyr han utsätts för. Men det är han som blir boven på något plan, för han åker dit för detta. Och det finns en parallell till det, för många av de här, jag säger inte alla, men många människor som uttrycker sig väldigt grovt, de har också varit med om någonting, det kommer inte tomma intet. Och där har journalistiken varit totalt oförmögen att visa, det är därför den här artikeln från Strindlöv blir så uppmärksammad. För det här är någonting nytt, ett perspektiv som inte har funnits, trots att det här borde gjorts för 10 år sedan. Och istället så gör man då något så här billigt, platt, kommersiell skit, som jag menar att det är trolljägarna. Liksom Robert Aschberg står med baseballträt. Och bara det här att man kallar människor för troll, det är människor som är rädda, de är oroliga för samhällsutveckling. Och de försöker uttrycka detta på olika sätt och är förbannade och upplever att medierna inte är till för dem. Det etablerade samhället har liksom nästan hånat dem. Det är lite fint att visa ett klassförakt mot de här, vad var det Heberlein uttryckte, foppatofflor och grilla flintastek.
Just det.
Jag ställer inte upp på det där.
Jag har respekt för att man kan vara kritisk mot journalistik som ställer, vad ska man då säga, citat, vanliga människor till svars för grovt näthat och så. Det kan man tycka är fel. Jag menar, Expressen blev ju anmälda, PO-anmälda då när vi outade näthatare. Vi blev inte fällda, men det var ju en debatt, är det här rätt eller fel? Och det kan man ha olika åsikter om, det har jag respekt för. Men alltså, i det här samhällsklimatet vi har, känner du inte att du ändå tar en risk att skriva någon slags liksom hot- och hat-guide mot journalister?
Jag har väl tagit risker ända sedan jag överhuvudtaget blev en offentlig figur. Det är den personen jag är. Jag är inte den som fegar kanske. Men jag har inget, eller det beror på vad du menar med risk.
Ja, men jag menar att, är du, att, det liksom att du ändå kan släppa lös krafter och som kan vara farliga, obehagliga. Och,
Jag tror det att tillmäta mig lite väl mycket makt. Jag är liksom inte någon sån här spelar trollflöjt och så kommer alla brunrotten och springer efter och jag kan bussa på dem hur som helst. Det är inte riktigt så det funkar. Är folk förbannade på någon och vill uttrycka hat och hot mot den individen, då gör de det alldeles oavsett vad jag skriver eller inte. Den här artikeln, det jag tycker är kul, det var att när jag skrev det så hade jag hoppats på att få igång den här debatten som vi sitter och har nu egentligen. Det kom lite senare bara, men det var lite syftet. Jag ville få igång det här samtalet om vilken roll ska journalistiken spela? Ska, om någon yttrat en åsikt, ska journalister ringa till chefen och ställa ledande jobbiga frågor för att chefen ska känna press och sparka någon? Är det så journalistik ska funka? Är det någon slags prästerskap
som du, ska... Men du är ju väldigt, vad ska man säga, här i mötet är du ju väldigt arg då på journalisterna och talar om den här uthängningen och så. Men om man liksom går lite, om man granskar den här ilskan då. Visst, Expressen har gjort näthatsoutningar för en del år sedan. Trolljägarna gör det. Mm. Men i övrigt, är det här verkligen så vanligt som... du vill påskina?
Oh ja, jag kommer ihåg Peter Jezewski, han hade spelat hos SD, jag intervjuade honom. Då berättade de att lokaltidningsjournalist hade ringt varenda ställe han var bokad och med insinuanta och frågor för att förmå dem att avboka honom. Exakt samma sak blev Kringland Svensson utsatt för den här komikern. DN ringde då till alla ställen han var bokade för de skulle liksom, den här cancel culture, det plattformering, du ska liksom, det räcker inte med att du schavotera i media utan man ska gå nästa steg, de måste bli avbokade. När Leif Östling hade yttrat sig kritiskt, vad får jag för skattemedel? Det var så jävla viktigt för media att kunna visa att han får på tafsen, som man gjorde en rubrik av att, vad var det, Södertälje Science Park drog ut honom ur styrelsen, vilket är en total icke-roll i offentligheten. Men bara för att man ska kunna sätta rubriken att nu straffas Östling, han hade, du vet, sagt något. Alltså, jag kan sitta liksom i flera dagar och rada exempel. Det här är en kultur som har liksom växt sig fast inom media. Och här vill jag också vara lite, det också poängteras att det är inte alla journalister, långt ifrån. Det finns många jätteduktiga journalister också, givetvis.
För våra lyssnare innanför tullarna som känner igen Kringland Svensson såklart och även Leif Östling, så kan vi påtala att du först refererar till Boppers sångare, va?
Boppers sångare, ja, Peter Jezewski.
Här har ju då Chang gett sitt perspektiv på Kristallenvinnande trolljägarna, sitt perspektiv på granskningen av näthatarna, som då David Bas har vunnit såväl Guldspade som Stora Journalistpriset för. Och du har även refererat till Jenny Strindlövs reportage som har gett, som ju gav många perspektiv på vad som föder hat och den här.
Jag har en fråga till Karin också innan vi rundar av, om det går bra.
Ja, visst.
Du skrev en kulturtext häromdagen som handlar om Heberlein.
Ja.
Och på slutet så skriver du så här: hon har tagit sig samman, lämnat alternativmedierna och markerat mot ytterhögern, till och med börjat ägna sig åt att håna SD-väljare av estetiska skäl. En återuppståndelse möjlig. kanske kommer fallet tjäna som instruktionsbok för andra som vill in i värmen.
Ja.
Och nu, det här kan man tolka på olika sätt, men jag ser det som att instruktionen för den som vill komma in i värmen, det är att man ska ägna sig åt lite så här förakt mot SD-väljare. Man liksom, det blir lite plus i kanten att de pekar på deras foppatofflor.
Jag skrev faktiskt det som en, med en liksom kritisk udd. Jag blev faktiskt lite förvånad över att Anne Heberlein nu liksom pratar om SD-väljare, att de är liksom estetiskt motbjudande, att de har foppatofflor, grillar, flintar, stek, och hon säger att det är så skönt att hon har lämnat den klassen. Till boken så är det inte, hon har skrivit en bok som heter Fallet då, där är hon snarare liksom försvarar de här väljarna på något sätt, och hon berättar att hon sitter och hänger med dig, tror jag, någonstans i boken. Och jag tyckte att det var ett litet osmakligt sätt att på något sätt försöka ta sig tillbaka, för jag tycker också att det rymmer något slags klassförakt i detta, att man angriper folks liksom sätt att klä sig och vad de äter och så att det var faktiskt en liten sån markering jag gjorde.
En manual för att komma in i det ändå, då kan man säga.
Ja, men precis. Jag gillar inte heller det.
Nej, det jag funderar på, för Heberlein är inte dum. Hon har väl, som alla andra, har väl någon slags förståelse för vad som förväntas av en när man vill bli accepterad i de fina salongerna eller värmen.
Jag pratade lite om de perspektiven tidigare som du har fått ge här på vår journalistik. En del som inte var så nöjda med perspektiven i mötet i SVT häromdagen, det var bland annat Ann Ramberg, tidigare ordförande för Advokatsamfundet, som skrev: vad är det för patetiskt samtal som SVT sänder i? Att upplåta tid i TV för en aggressiv man från en värdelös nyhetssajt är svårbegripligt. Public service borde förvalta uppgifter med större integritet. Och sen fyllde Annika Strandhäll på: när det gäller Frank Frick blev jag faktiskt häpen över att de gav honom detta utrymme. Har man ingen koll på vem han är? Och då är det väl så att den här typen, att jag tycker inte att det faller tillbaka så mycket på Annika Strandhäll och Ann Ramberg, att de står naturligtvis fritt och har de här uppfattningarna kring vilka som ska vara med. Men det säger ju en del naturligtvis om vad de förväntar sig av public service.
Det blir liksom, det späder på det här avståndet, en klyfta liksom, där man pratar dels förbi varandra, man förstår inte varandra. Jag tror också man är ganska ointresserad av att lyssna på varandra. Och då får vi den här, som jag vill visa hur god jag är och hur mycket jag tar avstånd och usch och fy och lite internt ryggdunk och sådär. Så är det ju såklart även på långt ut på högerkanten, där folk ryggdunkar varandra om hur hemsk Strandhäll är och så vidare. Men det blir de här bubblorna och så.
Innan vi lämnar det skulle jag vilja fråga Chang. Jag tyckte mycket om det reportage du skrev i tidningen Fokus om Andreas och jakten på kärlek.
Ja, just det.
En inselman, va? Mm.
Ja, precis. Från Karlskoga. Vann DNs nutidsorientering och fick träffa, var det drottning Silvia till och med?
Ja, han fick pris av drottning Silvia.
Ja, men
det var ju när han var ung.
När han var ung. Och hur har det gått efteråt för honom? Har du haft någon kontakt? Har han hittat kärleken?
Nej, det tror jag inte. Alltså, det här är en person som har Aspergers syndrom och det kan ju ta sig lite olika uttryck hos människor. Han är inte det första jag lär känna som har den diagnosen, men om vi zoomar ut lite. Jag fick ju bara en fråga från Fokus: kan jag skriva en artikel om kärlek? Jag försökte ju först avråda dem från att anlita mig till det, för jag har lite svårt att se varför ska jag är kanske inte rätt person.
Det väckte ju starka reaktioner också. Jag tror att det är två som har lämnat Fokus som har nämnt just din medverkan som en anledning.
Det första jag sa till dem också, det var ju lite så här att jag är väl inte så intresserad av att tacka ja för att Fokus får kalla fötter och ska schabotera och det blir liksom, jag är inte så intresserad av, nej men de står på sig, de ville verkligen, vi testar liksom, var okej då.
Texten är väldigt bra både berättarmässigt och stilmässigt, och när du då bjuder in på Twitter till den här festen och så är han en av de som kommer, och man ser verkligen framför sig att det här är hans enda sociala kontakt på hur länge som helst, och att det inte bara är flickvän då som han lider brist på, och det ger du ju verkligen ansikte på inselmannen så att säga, och perspektiv, och det är väl det perspektivet som man ibland kan, eller ofta kan sakna när man går in på Nyheter Idag, vart det är ju väldigt mycket likriktad bevakning, att just perspektiv, det är ett bra tips att fortsätta erbjuda, tycker jag.
Ja, alltså vi har gjort en del sådana artiklar, men jag tror att det är inte de som jag kanske blivit känd för. Det är inte så att när jag skrivit att det här första gången jag skriver den här typen av artikel, det har jag gjort ett antal gånger. Men vi har ju diskuterat, man kan väl säga så här, jag tror att de som jobbar på Nyheter Idag kanske gått lite i fällan att man blir lite bekväm, man rewritar någonting Och det är mycket det här invandrare begått brott mot vad det är, pensionär eller vad som är. För det väcker känslor.
Eller någon miljöpartist som har sagt något udda.
Det är också. Mm. Det finns ett antal sådana här typiska nyhetsrubriker som... Men, och så tror jag det är lite lat. Alltså det är inte så här drivet att man vill hetsa och jaga på, utan det är nog väldigt mycket lathet. Nu ska vi dra in lite klick idag och läsare, och så vet man redan vad som är väcker engagemang. Ja, men då kör vi på det. Vi har haft mycket diskussioner internt om det där, att vi borde lämna det där och mer försöka göra dem lite längre, lite fördjupande. Sen ska man ju inte liksom lova guld och gröna skog att vi ska bli en fantastisk tidning. Vi kommer ju alltid vara de vi är. Men jag vet, du beskriver det alltså liksom att du vet invandrare begår brott. Men det är inte riktigt, det är nog inte riktigt, jag tror det är lite felformulerat. Brott och kriminalfall har alltid dragit klick i alla tider. Men även om det skulle vara liksom vithyade svenska som begick grova brott, så heter MC-gängen på 90-talet. Det var ju inte mindre spännande och klickvänligt då. En, om du förstår min poäng. Det är inte så att vi liksom bara, åh, det är en invandrare som har begått brott. Fan, nu måste vi dra ut det här bara för att det är en invandrare. Nej, det är inte det. Utan det är brottslighet, folk är oroliga, det drar klick, folk engagerar sig. Och man anpassar sig väldigt mycket, så är det ju med Expressen med och Aftonbladet allihopa. Man anpassar ju sig väldigt mycket efter, liksom, för att det där lär man sig ganska fort när man sitter och drar en mediesajt. Och därför blir nog media liknar varandra lite. Så att jag vet att många vill göra någon analys att det finns en större ideologisk bakgrund eller något, men faktiskt är det lite konstigare än att man ser i Google Analytics. Och jävlar, det här ämnet drog.
Som är mycket annat, livet kanske beror på lite av varje.
Men Chang, innan vi släpper dig, jag ska bara vilja ställa en fråga. Du profilerar dig själv väldigt hårt mot något slags då systemmedia eller etablissemangsmedia och så. Liksom, vi har kostym och du har mjukisbyxor. Alltså, lite sådär kör ju du. Men alltså, jag har varit i den här mediebranschen nu i ganska många år. Jag är uppvuxen på landet mitt i Skåne, precis såna obygder som du är ifrån. Kommer verkligen inte från ett akademiskt hem. Och Magnus har berättat här i podden att hans farsa hade en bensinmack i Kiruna. Alltså hela den svenska mediebranschen är ju full av lantisar och klassresenärer. Alltså, det är lite så här parodiskt, den här liksom enorma klyftan du försöker beskriva, som att liksom människor på svenska medieredaktioner har liksom ingen kontakt med folk ute i landet och så. Är inte det här väl lite tramsigt?
Vad sa du, tramsigt?
Ja, att måla upp den här liksom enorma klyftan. Är det verkligen så att...
Nej, då får vi samtidigt låtsas som att det inte finns något missnöje i sociala medier med media. Och då får man nog verkligen gräva sig ner långt under en sten om man ska påstå det. Det finns en klyfta. Har man gjort en klassresa, man kommit in innanför tullarna och man vill hemskt gärna vara en i smöret. Många lägger sig nog till med... ska vara lite mer fina än vad de är, lite övre medelklass om man vill markera och hela den här biten. Men visst finns det en klyfta, det är ju helt uppenbart skulle jag säga.
Vi hade ju besök här i vår podd tidigare av Hanif Bali och diskuterade ju vad han tyckte om och vad han inte tyckte om medierna. Och han brukar alltid plussa för Expressens pushar, eller hur Karin, va?
Ja, han tycker de är välformulerade och inte konkreta. Precis. Vi fiskar inte klick i onödan.
Men han berättade även om era kontakter, Chang, och han har väl tipsat dig genom åren. Men det var ändå Expressen som här avslöjade nyheten om att han då utreds internt inom partiet för olämpligt uppträdande. Har han bett dig om hjälp i den här situationen kring hur han ska sköta medierna, eller sköter han det själv i det här läget?
Ja, han har inte bett mig om någon krishanteringshjälp eller någonting sådant. Däremot, jag kände ju till detta någon dag innan det kom ut i media.
Varför breakar du inte det på nyheter idag?
Därför att jag har hamnat i en situation där jag är nog klokast i att ta ett steg tillbaka, och så får nog andra medier rapportera om det, om jag tycker så.
Ja, tack för din medverkan här, Chang.
Ja, tack för att du ville vara med i Lägga ut.
Ja, gott.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Ja, Expressen breakar ju i veckan att TV4-stjärnan Anders Övergård får lämna kanalen.
Arje Snickan kallar vi väl honom.
Ja, Robinson-programledare och så vidare. Han har även gjort Anders och knarket. Så att han har ju varit med i flera produktioner, men han får nu lämna kanalen, meddelade programdirektör Viveka Hansson.
Anders och knarket har han gjort, och nästa vecka är premiär för Anders och våldet. Och det är ju lite pikant naturligtvis med tanke på att anledningen till att han får lämna TV4 är att han då brottades med en kvinnlig medarbetare i teamet på avslutningsfesten för Robinson när hon försökte hindra honom från att köra rattfull. Och det är väl också skälet till att TV4 var väldigt snabba med att stoppa Sveriges värsta bilförare som han skulle ha lett, vilket ju hade varit minst lika olämpligt som Anders och våldet. Vad säger du om det här, Karin? Man väljer att stoppa nya inspelningar, men man sänder de program man redan har spelat in. Då säger vi, vilka som vi har jobbat med tidigare på Expressen, att det beror på att man vill visa respekt mot allt det arbete som andra medarbetare har gjort med produktionerna och deltagarna i produktionen.
Jag tycker det verkar vara ett välavvägt beslut, och det är klart att TV4 med sin historia av manliga programledare som beter sig måste ha varit lite tuffa nu här när Anders Öfvergård spårade då på den här festen. Men jag tycker också det är klokt att man inte går för långt och börjar rensa bort gamla program eller ställa in saker som redan inspelade. Men att
Vivica Hansson påtalar att han på många sätt är väldigt uppskattad. Men det som jag tycker är lite intressant är att han bad väldigt snabbt om ursäkt i ett sms till oss och sa att det var olämpligt av honom. Men sen har han ju verkligen inte förklarat sig mer.
Men han har ju ändå haft en ganska hög profil, får man ju säga. Han kan säga att jag pressade Grekasso i den här famösa Malå-studion och försökte hålla den här unga rappen ansvarig för allt elände i orten i princip. Kommer du ihåg det?
Där rappandet är idag, så tycker jag att det är en liten dubbelmoral. För att vi vet att det säljer. När vi pratar om skjuta, pengar, droger, var jag kan sälja, jag säljer det bästa jag har. Liksom, det är ju som din nya låt Apoteket, eller hur? Mm. Det blir en dubbelmoral när jag får höra att du inte gillar det. Mm. Förstår du min tanke?
Jag förstår vad du menar. Det är ju sorgligt, jag gillar inte det. Så. Men det är så det är just nu. Mm. Det är så det är.
Men nu med 40 miljoner just nu, då har du makt, tänker jag. Kan du liksom ändra på det nu när du har nått dit?
Jag kan säkert ändra det. Ja, kan. Men om jag har så stor röst ut till samhället, det, jag vet inte om jag kan liksom påverka allas val i livet. Det kanske jag inte kan göra. Nej. Men förbättra, alla kan förbättra någonting.
Anders, får jag fråga, har du knackat?
Jag har provat. Mm. Ja. Men knarka för mig är ju mer att du är i ett missbruk.
Mm. Han verkar inte ha varit Guds bästa barn, och då kunde han väl träda fram och berätta lite varför den här personalfesten blev som den blev.
Ja, jag har hört att han har tillbringat mycket tid på golfbanan på slutet, och innan vi då avslöjade här om kvällen att han fick få gå från TV4, så hörde jag att han tog ett långt telefonsamtal på golfklubben, och jag gissar att det kanske var då som Vivica Hansson gav honom beskedet. Öfvergård är tydligen en väldigt bra golfspelare och ska ha ett handicap under 5, kanske till och med nere på 4. Det är möjligt att han nu, om han inte går in i några produktioner härnäst då, kan bli scratchspelare i golf.
Ja, vem vet. Men Magnus, vi hörs nästa vecka, va?
Ja, ha det bra. Tja.
Vi avslutar med Grekassos För sent.
Min bror sitter på fullt med stick som en kaktus. Kokainet här väcker upp dig som en kall dusch. Till 24 mannen, inte som en nattbuss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.